Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till STK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på STK.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer, och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra, helt enkelt. Tack!
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej och välkomna till Gynpodden.
Välkomna!
Ja, hur ska vi börja dagens avsnitt?
Vi är så himla glada idag.
Ja, vi är glada alla dagar nästan.
Nej, men vi är extra när vi får glada podda idag för att vi har en jättehärlig gäst med oss.
Ja, det har vi. Mm. Och det är så, vi ska ju faktiskt frångå lite mäns ägglossning och diverse gynekologiska grejer just för idag. För vi ska podda med Amanda Olenius. Välkommen!
Tack snälla!
Amanda, du är grundare av Annonsrådet och sen arbetar du inom PR och kommunikation.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och jag hittade dig på Instagram och jag började följa ditt konto som heter Amanda Olenius, eller hur?
Sen har hon likat enda inlägg du har gjort.
Sen likade jag alla inlägg.
Och sen jag från Lagkrans och likat dig.
Jag blev helt fast. För du tar upp så sjukt mycket bra ämnen hela tiden.
Ja, det gör du.
Och du liksom gräver där det skaver. Jag läser en rubrik och sen så tänker jag så här, jaha, är det så här? Ja, det var ju lite anmärkningsvärt. Och så går man in på ditt Instagram-konto och bara, jaha, det var så det var.
Ja,
så
att det liksom, ja men man fattar att det är något i det. Men man kan inte själv konkretisera, vad är det jag tänker kring det här? Ja. Och så går man in och läser och så är du spot on.
Ja,
så,
men tack.
Sen lägger du den sista pusselbiten.
Ja.
Vi ska alldeles strax nämna vad vi faktiskt ska gräva i idag. Mm. Men jag tänkte också igår när vi pratade på telefon och skulle planera podden lite, så fick jag höra att du ute och gick med din 1,3 månaders... Nej, ett år och tre månader.
1,3!
1,3 barn. Ett år och tre månaders barn.
Ja.
Så du är ganska nybliven mamma.
Ja, det stämmer. Det är, även om det inte känns så.
Nej, jag förstår. Det känns som du nästan aldrig inte har varit mamma.
Exakt.
Mm.
Hur snabbt börjar man känna så?
Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Mm. Det är väl olika för alla kan jag tänka mig. Men, och jag kände absolut inte så innan jag födde. Jag kände mig väldigt skeptisk till hela konceptet. Liksom. Ja. Men det gick på direkten.
Gud vad det här är härligt att höra ändå. Du såg ju min interaktion med en bebis i morse, Helena.
Ja.
Blev du lite orolig då för när jag skulle bli mamma?
Lite. Hon refererade till barnet som, ja där är den också.
Ja, men jag visste inte om det var en tjej eller kille, vad skulle jag säga? Där är hen.
Eller bebisen. Men okej, Amanda, hur var din graviditet då?
Min graviditet var... det är ju så roligt för att det... Jag minns ju knappt faktiskt. Nej. Själv. Det är ju som någon form av, jag vet inte om det är en försvarsmekanism eller vad det kan vara. Men så här i efterhand så vill jag ju säga att den var ganska okomplicerad och liksom... Och sådär, men jag tror att jag, liksom hela mitt förhållningssätt till allt det här med att vara gravid och liksom... Att jaha, nu ska man bli mamma och sådär. Jag har liksom aldrig riktigt varit någon barnperson eller barnkär eller haft någon barnlängtan så, utan snarare liksom tänkt att jaha, herregud, hur ska det gå? Mm. Jag ska ju liksom, jag kan ju knappt förhålla mig till mig själv. Hur ska jag, liksom, ska jag då så här rama in ett annat liv?
Ja,
liksom?
Men hur har det gått då?
Det har gått helt fantastiskt.
Undrar jag från andra sidan.
Ja, precis. Exakt. Lite oroligt.
Exakt. Nej, men,
det har verkligen varit... Och jag vet ju att när jag pratar om det här, då låter det ju som att jag är i någon form av rosa, liksom, glittrigt moln av lyckokänslor och sådär. Men det är sant. Alltså, jag har liksom inte haft... Det har varit helt fantastiskt. Mm. Och det har nog mycket att göra med att jag har haft tur och har liksom ett barn som sover hela nätterna. Han äter som han ska, han har knappt varit sjuk. Han liksom är jätteglad och rolig och söt. Och
är
helt
han söt?
Perfekt. Han är ett geni. Och sen så kommer han
kan redan springa och läsa.
Han har redan börjat handla på börsen.
Han har redan börjat tjäna pengar åt sin familj.
Nej, men precis, exakt. Ja. Så jag tänkte nu att jag ska pensionera mig nästa vecka.
Föda lite barn som gör samma sak. Så är det klart.
Okej, åter till verkligheten. Så graviditeten var normal?
Ja, men det tycker jag. Jag blev ganska stor, alltså rent liksom kroppsmässigt. Så jag var ganska förberedd på det också. Liksom. Och det var väl blandade känslor inför det. Liksom, när man som kvinna liksom, ska behöva förhålla sig till att kroppen förändras. Mm. Och så kan jag då logiskt liksom, tänka att så här, men det är väl klart att den gör det. Jag bär ett barn, jag liksom blir gravid. Och det logiska tror jag att de flesta faktiskt kan resonera sig fram till. Mm. Liksom. Men sen så är det någon
det är liksom som någon jäkla ursäkta, svär, kanske man inte gör den här podden, så vet jag inte. Nej, men det är som någon så här, det bara sitter så djupt rotat i liksom i en, att man då liksom börjar fundera över hur kroppen förändras, och när folk liksom, om det är någon som oj vad stor du är, eller och nu måste det väl vara dags snart, och liksom det var några sådana gånger där jag bara kände så här, och okej, jaha, ja nej, nu är det ju i och för sig typ så här 4 månader kvar, men tack för din fina kommentar där om att nu är det väl dags typ.
Vi pratade jättemycket om det här när vi poddade om just graviditet, om att man blir lika stressad om man hela tiden får höra gud vilken liten mage du har, eller oj vad stor du är.
Exakt.
Men så funkar det inte så med komplimanger överlag på utseende? Alltså det är så här, får du komplimanger för att någonting är fint, eller, alltså jag tycker alltid att det blir lite svårt att förhålla sig till på ett 100% bra sätt.
Jo men precis, jo men någonstans bottnar det väl i att vi liksom, det så här, i dagens samhälle så finns det en hyperfixering vid kvinnors utseende. Och det är väl det som egentligen är själva problemet, inte huruvida en mage är stor eller liten, utan att så här, liksom vi fostras in i att hela tiden referera och tänka, liksom referera till oss själva utifrån hur vi ser ut, eller tänka på oss själva utifrån hur vi ser ut, snarare än att så här, men gud, jag är frisk, jag bär ett barn, jag liksom, min kropp är jäkla grym. Alltså, och det är ju sjuka grejer som händer.
Men så där är det ju överhuvudtaget, tycker jag. Jag får ofta höra så här, när jag träffar, inte ofta, men det jag får höra är så här, oj vad lång du är när man träffar mig. Det har inte jag sett. Man bara, okej, okay, 178. Vad vill du säga med det? Är jag för lång? Eller är det fint?
Exakt.
Eller liksom, varför kommentera på det?
Jo, men det där är ju också en sån grej som liksom normer. Alltså liksom hur de...
Jag avviker från normen.
Ja, men precis. Exakt. Du är längre än vad man då förväntar sig att en kvinna ska vara.
Och därför så kommenterar på det.
Ja, det är jättemärkligt att folk ens gör det. Men...
Alltså på ett tidigare jobb så kom det in en kille, då jobbade vi väldigt digitalt. Och så kom det in en kille som hade jobbat med i ett år. Och då kommenterade chefen, han bara, oj vad du var mycket kortare än vad jag trodde.
Och lägg av. Lägg av.
Så jävla härskarteknik.
Ja, verkligen. Men det är just det där. Nu sa du något jätteviktigt.
Han bara, det där var ju inte elakt menat. Man
nej,
bara,
men
fast du.
Exakt. Men alltså, du sa ju något jätteviktigt. Eller det, och det var ju att du sa ju vad det egentligen handlar om. Du sa ju så här, ja vilken härskarteknik. För att kalla någon för kort betyder att den personen har inte
lägre
makt.
Rang.
Liksom. Ja, precis. Och då får man ju också ställa sig frågan, hur kommer det sig att då tjejer ska vara, eller kvinnor ska vara korta? Exakt. Att kvinnor ska vara liksom så.
Exakt.
Och bara
varför,
en tanke.
Och nu varför får jag ofta kommentarer på det?
Nej, men exakt, precis. Och så, ja.
Men det är väl det här vi ska komma in på. Vi ska komma in på det här. Ja. Vi ska bara jättekort. Ja. Hur var förlossningen? Okej, tillbaka. Det är med gympodden. Jag vill prata om de här kommentarerna.
Förlossningen var... det var något utomjordiskt. Alltså överjordiskt, kanske man bara säger. Jag var jättenervös och förväntansfull och sådär. Men jag gjorde ett planerat kejsarsnitt. För att Carl då beräknades vara liksom för stor för en förstföderska. Typ. Och sådär. Och jag var väl ganska nervös över liksom ryggbedövning och sånt där. Och kände att... jag var jättenervös. Men det var liksom som att hela rummet bara fylldes, alltså alla partiklar, alla liksom atomer, allting bara vibrerade, alltså så fort jag hörde honom skrika för första gången. Jag blir nästan lite rörd när jag tänker på det, för att det är så sjukt, för man blir så här, det framkallar en dimension hos mig som jag aldrig liksom någonsin har. Jag trodde inte att den fanns.
Nej.
Och det är det som är det sjuka, för att jag sitter här nu och kan prata om det här på ett sätt som jag aldrig liksom innan hade trott att jag skulle känna kring barn eller kring liksom, jag har väl tänkt att ja, men det är väl klart att man tycker att det är häftigt och fantastiskt och sådär, men det där alltså, nu det är nej, det är bara sinnessjukt alltså. Det var verkligen, och allting har känts så otroligt självklart sedan dess, och det är det som jag också har känt, att jag har varit jätterädd över sig. Ja, men vadå, får jag det här barnet då? Jag har aldrig ens hållit ett spädbarn. Hur gör man?
Nej.
Liksom vad, och amning, bara, typ, och hur, liksom, ska han ha kläder på? Vem, va? Ska jag ta hand om det här barnet? Och det har inte funnits en sekund av tvivel i något beslut jag har blivit tvungen att fatta gällande min son. Och det är det som är så sinnessjukt. Liksom. Och jag önskar verkligen
alla. Sen ska man veta
att
alla känner inte så.
Nej, exakt. Och det var det jag skulle komma till. Att jag önskar verkligen alla den upplevelsen. Mm. Jag vet att det inte är så. Jag vet att det liksom kan ta tid med anknytning. Och att det, så alla förlossningar ser ut olika. Mm. Och alla förhållanden liksom... relationer till sig själv och barn och allting, det påverkas ju jättemycket av att man är och vem man gör det med, om man gör det själv eller situationen i vården, men överlag liksom sådär. Ja. Men det här var
en stor upplevelse.
Ja, jag kan säga att det är, jag gör bra reklam för det här med att skaffa barn, skaffa nu, barn. Liksom, precis. Och det behövs ju ibland också kanske.
Absolut. Och med det sagt, nu går vi in på dagens ämne, nämligen femvertising. Vi börjar med annonsrådet, Amanda. Kan inte du berätta bakgrunden kring det och hur ni jobbar där?
Absolut. Annonsrådet har ju funnits i snart 5 år, blir det nu. Och just nu kan det tilläggas bara att det ligger lite på is för att... ja, ni vet, ettåring jobbar heltid, opinionsbildare utöver det, bla bla bla. Men annonsrådet startade jag alltså när jag jobbade på, jag hade mitt första jobb i reklambranschen, eller egentligen på mediebyrå då. Och i mitt jobb så handlade det väldigt mycket om att jag fick liksom annonsörernas material. Alltså jag fick reklamkampanjer skickade till mig som jag sen skulle se till att de kom ut i sociala medier eller liksom i radio eller tv. Och sådär. Och då handlade det också om att jag skulle titta på materialet och se att ja, men det är rätt format och sådär. Och, så att jag fick och liksom satt och tittade en himla massa på olika reklamkampanjer och en kund, en av de största kunderna som jag fick när jag började. Och då får ni tänka, jag var 23 kanske och tyckte att så här, wow, det här är så coolt, jag äntligen typ, jag får jobba med reklam liksom. Shit, vad cool jag är. Det var ett stort skönhetsbolag och de, precis, ett globalt skönhetsbolag, utan att säga för mycket så har de huvudkontor i Paris, så ni kan ju kanske...
L'Oréal Paris.
Det var inte jag som sa det, jag varken bekräftar eller dementerar vad Lydia just sa. Nej, men så här, och jag, då fick jag ju ta emot väldigt mycket, mycket innehåll från dem och kände väl liksom att så här, det här, den initiala coolheten som jag kände, coolhet, coolhet,
det är ett ord,
coolness. som jag kände i början, den började sakta men säkert avta och det var någonting som istället började skava ganska mycket och till slut så kom jag på vad det var och det var ju liksom att i det materialet som jag fick skicka till mig, då var det liksom bara så här, superunga, jättesmala, vita, bara vita tjejer som liksom såg ut som att de hade opererat läpparna och kampanjerna hette liksom saker som anspelade på att de här tjejerna skulle använda produkter som skulle se dem och få dem att se yngre ut och men det var massa såna grejer som man bara sa nej, det här känns inte bra liksom. Och så jag började fundera över vad kan man göra åt det här? Och jag kan väl inte vara den enda som känner så här. Mm. Så jag började prata med folk och mycket riktigt så var det ju alla mina kollegor tyckte också att så här, ja men det här är ju, och så tänkte jag att jag kan ju höra av mig till dem, till kunden och säga att men hörni, här i Sverige.
Det ligger ju 15 år framför er i Frankrike.
Så jag mejlade dem. Och bara, ja men si och så här. Liksom. Ni kanske skulle kunna tänka er och reconsider den här kampanjen.
Not interested.
Det är en underdrift. Okay. Svaret jag fick tillbaka.
Fick du behålla jobbet?
Ja, men jag fick behålla jobbet. Okay. Men svaret jag fick tillbaka var så här, alltså det var typ som att så här, jag kände själv, jag bara, ursäkta, hur vågar ni på mig liksom?
Jag är 23 år, jag har varit i den här branschen i 1,5 år.
Exakt, jag ger er min fulla expertis här och ni tar inte den, så här, ni kan ju bara... Så det stod ju ganska klart då att så här, annonsörerna själva var ju inte liksom, de var ju inte intresserade av att göra det här jobbet och göra den här förändringsresan bara genom att man approcherade dem. Och Jag satt och jobbade väldigt mycket med Facebook då. Och liksom köpte annonsplatser på Facebook och Instagram och alla digitala kanaler egentligen. Och jag behöver inte gå in så mycket på hur det fungerar. Men det här var alltså innan liksom, gemene man pratade om algoritmer och sånt där. Men redan då så användes ju algoritmer för att prioritera innehåll och liksom, lite avgöra vilket innehåll som blir viralt och vilket som liksom, inte får synas lika mycket och sådär. Så att min tes var att man kan använda då genom att engagera sig i vissa typer av innehåll och sen engagera sig på ett negativt sätt i andra typer av innehåll, så kan man liksom balansera ut. Så att,
det vill säga att man går in och anmäler.
Ja, innan. Precis. Mm. Exakt. Så att bra innehåll ska man engagera sig på ett positivt sätt genom att kommentera och dela och lajka och sådär. Medans negativt eller innehåll som är könsdiskriminerande eller sexistiskt till exempel då, kan man gå in och anmäla. Och det är det enda man kan göra för att interagera negativt med ett innehåll, ska sägas. Ja.
Mm. Det är opinions, alltså bildning på ett sätt inom den här branschen, kan man säga.
Ja, ja men precis. Liksom ja, alltså, och det är ju ett sätt att använda tekniken för att liksom visa på att det här tycker vi är bra, det här tycker vi är dåligt.
Yeah,
så att jag satte igång annonsrådet som då började i en Facebookgrupp där vi lyfte egentligen, folk fick skicka in könsdiskriminerande och sexistisk reklam. Och sen så gjorde vi gemensam sak och agerade då och gick in och anmälde.
Mm. Vad är det värsta ni har fått in?
Åh gud, vi har fått in så mycket sjuka grejer. Så det går ju typ
det
inte
finns
så
mycket sjuka grejer. Inte kanske lika mycket längre. Jag vet
nej,
inte om
nej, det har blivit väldigt mycket bättre.
Mm.
Ja, det har faktiskt blivit väldigt mycket bättre. Men och så här, jag tror att mycket handlar om att gränsen mellan vad som är reklam och vad som är liksom kommunikation, eller så här, vad som bara är privatpersoners innehåll suddas ju ut också. Men låt säga, Dan Bilzerian då. Han är ju, jag vet inte ens
men herregud, vart börjar man? Nej men vart börjar
han? Nej precis, exakt.
Vem?
Ja exakt, nej, men
jag vet bara vem han är via min ex-kille som kollade på hans konton. Alltså annars visste jag absolut inte vem var. Alltså det är stora bilar, det är stora vapen, det är stora tuttar. Det är det som är på hans Instagram.
Jo men precis.
Det är det sjukaste, men jag tror att han gör det för att provocera. Alltså, eller?
Nej, men han gör det för att tjäna pengar.
Jo, men det är min enda take på det, att han vill provocera för att det är så jävla sjukt.
Nej, ja, jo, såklart. Alltså, han fattar, det är hans sätt att tjäna pengar på det. Han vet ju att så här, desto mer provokativ han är, desto
men
mer
räckvidd
får han. Men
han lägger upp en väldigt hemsk vinkel, typ på en utsatt tjej, eller så bild, och så bara, I'm gonna slap her later, typ. Alltså, men, typ sådana grejer.
Jo, men så här, på internationella kvinnodagen så la han upp en, nu ser ni att jag skrattar lite här, men det är bara för att det är så sjukt. Och det här var några år sedan, ska tilläggas. Men han la alltså upp en bild på en naken kvinna som står på alla fyra. Och så har han, jag tror att han har typ ställt drinkar eller någon sushi-grej eller någonting på ryggen på henne. Liksom så. Och så bara, grattis på internationella kvinnodagen. Typ. Och det är den typen av så här. Och det är de sjukaste grejerna. Men det är inte det riktigt som är femvertising. Om man nu ska, men det var sånt vi fick, liksom, så här, fick in i annonsrådet. Men också väldigt mycket liksom, annonskampanjer där man liksom, körde sälj grejer med tjej. Alltså typ... mycket handlade om storlekar på modeller eller hur modeller liksom kläddes av för att liksom sälja en Coca-Cola-burk på liksom, trots att det inte var relevant att den här tjejen skulle vara naken.
Halvnaken. Men, men vad är femvertising då?
Precis, exakt. Vad är femvertising? Och det är ju egentligen ganska svårt att, eller egentligen är det inte så svårt att svara på, men det finns lite definitionsgrejer som är lite knepiga. Men så här, femvertising är ju någonting som från början faktiskt, vilket du säger ganska mycket om vilka som jobbar inom reklam, var någonting som folk tyckte var peppigt och bra. Liksom, att så här, vi kör femvertising. Mm. Alltså det är så här, det vi riktar oss mot kvinnor och liksom pratar om kvinnogrejer. Typ.
Är det att man ska vara peppig mot kvinnor? Så här, att det ska...
Ja, men då typ att så här, vi ska hjälpa kvinnor att nå så här, bra self-esteem och vi ska hjälpa kvinnor att få självförtroende. Vi ska hjälpa kvinnor och vi ska lyfta viktiga frågor för kvinnor och liksom hit och dit.
Så håller vi i och för sig på att snacka om gympodden.
Jo, men jag tror, Amanda, vi gör väl det på riktigt i alla fall. Det finns de som
jag tycker
faktiskt
inte, jag tycker faktiskt inte att gympodden är femvertising. Jag där så att ni är stamp approved.
Okay, liksom. Thank you.
Ja.
Nej, men
Så för att konkretisera då, femvertising är alltså när annonsörer, alltså liksom kommersiella aktörer som har ett vinstintresse, använder egentligen typ jämställdhetskampen eller feminism för att tjäna mer pengar. Mm.
Men femvertising, för mig är det någonting så här som är så himla mycket så, som verkligen drabbar alla flickor, ja, alla kvinnor,
ja,
och som bidrar till att vi spenderar våra pengar felaktigt inom citationstecken, att vi mår sämre, att vi får en sämre självbild, att
ouppnådda skönhetsideal.
Om vi går till exempel till
liksom målet dåligt.
Skönhetsindustrin.
Ja.
Alltså hur sjuk är den?
Ja, den är ju jättesjuk.
Ja.
Är den ju.
Liksom, jag hörde dig i någon annan podd, Backa-podden där vi lyssnade, jag lyssnade på dig som du var jättestrålande i. Där pratade ni också om skönhetsbranschen, att hur mycket pengar vi kvinnor lägger ner på
och tid
som man kan göra någonting mycket bättre med.
Jo men precis, jo, men, och där är det ju någonstans att vi liksom vi lever i en som jag sa i början, liksom att så här, vi fostras ju in i att liksom våran, alltså vårt viktigaste, kvinnors viktigaste är hur vi ser ut för andra att titta på. Och det är inom ramen för det som våra andra kompetenser får finnas. Liksom. Och det finns ett väldigt starkt kommersiellt intresse i att upprätthålla den bilden för att liksom, om alla kvinnor slutade spendera pengar på skönhetsprodukter och smink och behandlingar och sånt där, då skulle en mångmiljardindustri dö över natten.
Så fattar ni ju sjuk den här är. Alltså dels den delen, men dels också hur, vilken typ av dynamik det skapar till åldrande. Till att få barn, det här med mammapaketet på den här kliniken. Så vi ska komma in på det. Men också så här, att man typ som kvinna som bor i stan, många har ju svårt att bara gå ut från sin lägenhet utan att sminka sig.
Ja, det är ju jätte...
Det är ju som ett fängelse i sig. Liksom.
Ja, men, jo, men precis. Och där, någonting som jag kan tänka, alltså om man ska koppla det här till femvertising just, så är det ju så att alltså bolag som riktar sig enbart mot... alltså mot kvinnor, det är ju ofta bolag inom skönhetsindustrin, de har ju inget intresse av män, liksom, eftersom män inte förväntas konsumera liksom skönhet egentligen. Och det de här bolagen gör då, det är ju att liksom prata om alltså de pratar om någon slags liberation, att så här, kvinnlig frigörelse, raka dig om du vill eller inte, till exempel. Man bara, fast vänta, ni tjänar ju pengar på att sälja rakhyvlar.
Jag tycker den är lite lurig, ja, den kommunikationen.
Men
jag hänger inte med riktigt.
För det är ju fortfarande liksom att man så här,
men rakhyvel på en hårig armhåla. Man bara,
Eller
rakar det inte?
Nej.
Nej, men den ska ju både få oss att må bra, men den ska ju också få oss att må lite dåligt.
Ja, exakt.
Så att vi sen går och handlar de här produkterna.
Ja.
Och köper det här sminket och de här...
Men kan vi prata om det du pratade om, det här mammapaketet?
Alltså, då förlorade jag faktiskt på riktigt tron på allt. Nej, men det var... Jag bara googlade runt på i något syfte och hittar på, nu ska jag inte nämna vilken klinik det var, för jag kommer inte ihåg vilken klinik det var, men
skönhetsklinik?
En kirurg, alltså plastikkirurg klinik, plastikkirurgisk klinik, där man så fint erbjuder någonting som heter mammapaketet till ett pris av, kommer ihåg, 130 000 kanske eller någonting, så kan du fixa tuttarna och du kan göra strama åt magen och åt någonting mera, och absolut, gör det om du vill. Men kalla det inte mammapaketet.
Du säger radera spåren av att du har fått en bebis.
Du som har fått barn. Alltså, det är så här, som du säger, kroppen förändras, men den är för fan helt otrolig. Och sen, det ska du radera till. Att du ska lägga under kniven. Lägga 130 000 eller vad det var. Alltså, du vet, jag blev så jävla deppig. Och så kände jag, men nu när jag skulle leta rätt på det här igår inför den här podden, nu hittar jag inte det paketet längre.
Men det,
för jag sa så här till mina vänner, när jag bara så här, om det så är det sista jag gör innan jag går i graven, då ska jag se att det här jävla mammapaketet tar bort. För att, alltså så här, jag var så jävla arg, och sen gjorde jag inte jättemycket.
Så du har varit ute och trollat, eller? Nu har de fått stänga ner. Nej. För att någon har varit skitjobbig på Instagram.
Det är inte jag. Det är inte
jag har förbjudit dig att trolla, Helena. Även om du inte gillar konton.
Ja, men alltså, jag har inte gjort någonting. Utan jag, för det där, i väntan på att jag skulle komma på hur jag skulle angripa problemet så, så har mammapaketet försvunnit, tror jag.
Så ni vet att det var Helenas mentala påverkan som...
Min mentala påverkan. Direkt med att jag nämnde det för alla mina bästa väninnor. Nu är den borta i varje fall.
För
tror
det var
jag,
de som var kunder där, eller? De fick slut på kunder.
Nej, men alltså allvarligt, hur sorgligt.
Nej, det är så hemskt. Alltså, det är hur mycket kommunikation är inte det mot kvinnan och hur otillräckligt...
Varför har man inte pappapaketet?
Förlåt. Nu delar mycket idag och Helena vreden.
Ja, men nu blir jag så upprörd. Men varför erbjuder man inte pappapaketet? Pappor, alltså en liten... ett litet punglyft och också så här en liten hak. Man kan ta bort lite hakfett och liksom lite...
Ja, men och lite bulle på magen.
Lite bulle på magen och...
Lägg alltså, till lite muskler kanske. Ja.
Men kan vi inte komma tillbaka till det där vi pratade om makt i början?
Jo, men
för det
precis.
Har väl med det att göra, va?
Alltså om du frågar mig så, som arbetande så... alltså någonstans så behöver man ju se det här för... som ett uttryck för vad det egentligen är. Och det är ju nämligen att du raderar ju, precis som du sa liksom, Lydia, att man raderar ju alla spår av att ha burit ett barn. Och där kan man någonstans koppla det till liksom, ett större resonemang om just skönhetsidealen för kvinnor. Och hur det hela tiden handlar om att vi ska se så unga ut som möjligt. Och vad är det vi gör då? Jo, det är att radera alla spår liksom av levd erfarenhet, av kompetens, av den tiden vi har haft att samla på oss kanske ett sparkapital eller kunskap eller självbestämmande, hur vi har vuxit som personer. Vi har under de åren vi har levt ju hunnit lära oss en massa saker, hunnit stöta på en massa problem som gör att vi liksom vet hur vi ska förhålla oss till världen på ett annat sätt. Vi kanske har lite mer umf liksom, som 30 plus än vad vi hade när vi var 19. Men ändå så är det då det utseendet vi ska sträva efter. Mm. Och det handlar ju egentligen om att vi ska göra oss så små som möjligt. Liksom, att distansera oss från maktattribut egentligen. Så att det är ju, kunskap är ju ett maktattribut. Liksom kan...
Jag tänkte precis fråga om det. Vilka är maktattributen?
Jo, men de jag brukar lista är väl främst, nu finns det ju 78 000 maktattribut, men liksom de...
Topp fem.
Ja, men precis. Topp fem, det är alltså, skulle jag säga, fysisk styrka. Och här, då ska ju kvinnor vara liksom korta och smala och liksom sådär, och inte ha så mycket muskler. Sen så är det finansiella medel, att pengar kan man ju liksom göra väldigt mycket med. Social status, det är kunskap och utbildning, liksom, och kompetens är väl egentligen så här. Medan en man då blir sexy när han liksom, han åldras sexy.
Silveräven liksom.
Och det är ju för att i hans utseende, i varje rynka, i varje liksom grått hårstrå, så ser man hos honom makt. Man ser den levda tiden och allt han har hunnit samla på sig och hur vis och klok han är. Till skillnad från vi kvinnor då som ska göra oss så små och så maktlösa som möjligt, så unga som möjligt. Och det ska liksom verkligen synas hur oerfarna vi är och liksom till den grad att vi ska inte ha några rynkor, vi ska ha gärna liksom ha långt hår och vi ska ha liksom tuttarna uppe vid. Och absolut så får det inte synas att våra kroppar är tillräckligt starka för att ha burit och fött ett barn. Och gett barnet mat kanske till och med. Fattar ni vad det är man försöker radera ut?
Alltså jag blir så jävla ledsen när jag pratar om sånt där.
Men
när tror vi att det kommer ändras? Kommer det ändras?
Nu när vi pratar om det. För varje person som lyssnar på det här. Det handlar om att låsa upp nycklar. Både hos oss och liksom hos män. Men...
för att vi fortsätter ju reinforce här också. För att man har ju hamnat i spiralerna. Där man lever i det. Och man går runt och har de här oskrivna reglerna för sig. Hur man ska bete sig som tjej. Och gör man inte det så mår man lite dåligt. För man känner att man är lite ute och cyklar.
Jo, men precis.
Men alltså en grej så här. Lydia, vi var ju på ett techmöte här. För några månader sedan. Och ledaren av det här techmötet har liksom en riktigt schaffligt så här. Typ någon college-tröja som var säkert 15 år. På trasiga gympadojer. Han är liksom kungen. Han står på scen i timmar och snackar. Och ser ut som om han du vet, så här, har varit och tränat. Tänk om en kvinna hade stått där på scen i ett par trasiga sneakers och en urtvättad t-shirt.
Nej, men hon hade ju inte stått där.
Hon hade
ju inte
aldrig
stått
kommit
där.
Upp på scenen. Nej.
Men du, jag trodde inte det var det du skulle ta upp. För det jag har reflekterat mycket över, det är hur det läggs mycket kvinnligt eller female framför ord i startupbranschen där du och jag befinner oss just nu. Det är så här, I'm a female founder. Här kommer en kvinnlig grundare. Man bara, jag är en fucking grundare.
Ja.
Jag är inte en kvinnlig grundare. Alltså, så här, vad är liksom grejen med det?
Det är som att man liksom har blivit lite inkvoterad. Så här, du får vara med i det här rummet för att du är female. Så är det.
Alltså, jag känner mig i och för sig väldigt lite inkvoterad. Men jag blir ju egentligen frustrerad över att varför är det ens en faktor?
Men och sen var vi sen dels tänkte jag på den här mannen bara här techmötet. Och sen vid lite senare tillfälle några veckor senare så var vi på ett annat techmöte och där vi presenterade. Och det gick ju jättebra. Vi fick ju supermycket uppmärksamhet för våran liksom vi höll på att utveckla en produkt inom liksom kvinnohälsa. Och så fick jag höra efterhand så här, ja men skitkul, jag hörde att det gick jättebra. Men vad hade du på dig?
Nej,
vänta, vem sa det till dig?
Ja, verkligen.
Det är helt
helt
oväsentligt. Men jag vill bara säga det att för det första så hade jag på mig en svart tröja och en nyköpt kjol. Och jag känner mig så fin. Alltså förstår ni ändå hur olika vi ses på? Alltså, och de också alla andra på den presentationen där vi var på. Alltså alla killarna, de var ju så nörd.
Du var så jävla snygg jämfört med allihopa. Och det hör inte ens till saken.
Men inte ens fast man är snygg så är det good enough liksom.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide. På den här sidan. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej. Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Hur viktigt det är att man inte blir gravid. Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
Det som är grejen, det är väl någonstans liksom att vi rör oss alltid inom en kontext där vi bedöms för hur attraktiva vi är för andra och titta på att allt annat som vi är eller gör eller den kompetensen vi har, absolut, den får kanske finnas, men den får finnas inom ramen för det. Ja. Så jag brukar ta ett exempel liksom, på det här som, blir, som gör det hela väldigt tydligt, och det är ju det här med liksom, artister. Alltså, säg en sångare. Så här.
Då... Ska jag säga en sångare? Jag tänkte det kan Rihanna. Nej, Sara Larsson.
Sara Larsson.
Vi tar Sara Larsson. Ah, okay. Vi älskar ju Sara Larsson.
Ja, men det, jag förstår det. Jag med. Nej, men om man till exempel ser på liksom, skillnaden mellan någon som Ed Sheeran till exempel, som kan liksom, glida upp i på scenen i trasiga jeans och någon tisha och liksom knappt har fixat håret typ, medans liksom Sara Larsson kommer i på riktigt så här 2 meters klackar och liksom världens tajtaste minsta liksom kläder och hit och dit. Så finns det ju någonting i det. Mm. Och det faktumet är ju att så här, han bedöms för hur bra han är på att sjunga.
Mm. Men hörni, ett sjukt bra exempel på det. Det är ju när Beyoncé går upp på scen tillsammans med sin Jay-Z, man Jay-Z.
Ja.
Och han ser ut som en lodis och hon är liksom Gud.
Ja. Jo, men exakt. Men och där har vi också ett problem att vi säger att hon ser ut som Gud. Liksom, för det är ju det så här, någonstans är vi ju någonstans är vi ju med och upprätthåller det här också. För att vi är så här, men hon... så här.
Och det är ju ett problem.
Ja.
Alltså för att vi är ju en del av det här.
Ja,
och det är det man behöver bryta. Någonting som jag har tänkt på, som jag vill inflika. Som jag har jobbat i techbranschen i typ 7 år.
Ja.
Som är väldigt mansdominerad. Mm. Och det jag får ofta höra, förutom att jag är lång, 1,78 centimeter.
Ja.
Ja. Det är att, nej, men på riktigt så har jag fått feedbacken om att jag är så här, ja, men jag tar mycket plats, jag är ganska liksom rätt fram och säger vad jag tycker och tänker och sådär. Men att jag gör det på ett kvinnligt sätt.
Har de sagt att det är bra att du gör det på ett kvinnligt sätt?
De tycker den kombinationen funkar. Man bara...
Ja, men det är ju för att det inte hade funkat om jag hade tagit plats som en man.
Ja, nej.
Alltså, ja.
Men det är som du säger, vi kvinnor upprätthåller ju de här.
Ja. Också, ja.
Ja, men vad har man för val?
Jag alltså, vet inte, hur bryter man det, Amanda?
Nej, precis. Och det är väl det, återigen så handlar det ju om att man någonstans måste börja se där. Alltså man måste börja se vad det egentligen handlar om. För att jag tror att många är ju så här, men gud, låt mig sminka mig och fixa mina naglar och hit och dit. Och vadå, jag tycker att det är self-care och stå framför spegeln och etc. etc. Och så får det ju vara. Mm. Men samtidigt så måste man se det i förhållande till vad det är man ger upp.
Mm.
Liksom att vi avkrävs ju hela tiden så mycket maktmedel i form av pengar och tid och energi liksom, som vi då egentligen hade kunnat lägga på annat. Alltså pengar som hade kunnat liksom, som redan från början kommer från våra plånböcker som är tunnare än liksom vad män är, eftersom vi får, alltså är man kvinna så får man i snitt 3700 kronor mindre i månaden betalt för att göra samma jobb som en man. Och då på det ska vi lägga de pengarna då mot, alltså, mot skönhetsprodukter och smink och sånt där som män ju absolut inte gör. Men sen så blir det ju någonstans också tyvärr resultatet att de som äger de här skönhetsbolagen, alltså bolagen verksamma inom den här globala jätteindustrin som ju bara i Sverige omsätter över 21 miljarder varje år, är ju män. Och det är också män som jobbar på liksom, de högt uppsatta positionerna inom de här bolagen. Så att det blir ju en, liksom, en ekonomisk förflyttning av makt från kvinnor till män.
Mm.
Och när man börjar tänka i de termerna, då tror jag att det är lättare för en själv att bara, men gud, vad, det, så här, oj. Och då blir det någonstans också närvarande i resten av livet. För mig till exempel, alltså det har ju tagit några år, men jag, alltså jag som var den tjejigaste, och nu gör jag air quotes, liksom tjejigaste tjejen, och har varit en av dem som har försvarat liksom att, ja men vadå, tjejer ska vara tjejer och bla 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 bla, liksom hela den biten. Det har tagit mig några år att komma dit jag är idag, där jag liksom inte har några problem med att gå på möten osminkad, där jag inte har några problem med hit och dit. Och man ska inte förminska det.
Nej,
man ska inte förminska, för att det är vissa som älskar att säga, men det är väl bara att sluta och sminka dig. Man bara, vill man ju säga då.
Men det var det här jag ville komma in på. För att vart börjar man med förändringen? För att jag tror att det är många som känner som dig. Mm. Att så här, ja men vadå? Det är inte bara att sluta sminka sig. Nej. För det finns en viss förväntan på en. Yep. Och du är inte, det är inte du som bestämmer den förväntan på dig. Utan det är ju alla andra du har runt omkring dig. Mm. Och det skapar... Ja, det, jag vet inte vad det är, men det är ju skapat, så att när någon står framför spegeln och tänker, ja men det här är min tid och jag gör det här för min skull, någonstans så är det ju såklart grundat i någonting annat som är så mycket djupare och som jag undrar hur vi ska kunna ändra på, för jag vill också ändra på det och jag är också fast i det och jag är medveten om det men undrar hur liksom.
Ja, men, och där tänker jag, för mig, alltså jag har ju, jag tror att det är en resa, jag tror att det är en process liksom. Det, som sagt, för mig har det tagit några år och jag bestämde ju till exempel att jag skulle börja att jag skulle sluta färga håret för att jag räknade på att jag då har lagt över 200 000 kronor hittills, alltså fram tills förra året, på att slinga håret blont. Och det kände jag bara var fullkomligt orimligt liksom, när jag väl fick ihop den summan och bara, är det här ett skämt? Har jag lagt 200 000 på att jag ska vara blond av någon anledning?
Ska liksom. Resa runt jorden.
Men eller bara så här, haft ett fett, eller fett, men liksom pension, whatever det nu än skulle kunna vara. Liksom massa sådana roliga grejer.
Blondes have more fun.
Ja, jo. Well, är det verkligen
det
sant?
Kommer alltså? Väl också, det uttrycket kommer väl också från skönhetsindustrin?
Eller hur?
Det är klart att det gör. Ja,
verkligen.
Men det är, sitter i hårfärgen.
Men,
kul,
men vad har det också? Det har ju lite rasistiska undertoner om man ska vara helt ärlig.
Massor.
Så att för att svara på din fråga, Lydia, så jag tror så här. Liksom att steg för steg. Liksom jag slutade färga håret. Och det var inte att jag slutade färga håret på en gång. Utan jag gick från att färga till, alltså helfärga till att slinga. Och sen så slinga allt mer sällan. Och nu så har jag i princip inget av det kvar. Så att nu det enda jag gör är att gå och klippa mig. Här om veckan så klippte en kort page. För att jag kände att så här, jaha, men varför ska jag lägga en massa tid på att stå och färga håret? Och så där, för det tar... För mig tog det en massa tid att stå och blåsa runt borste och hålla på. Liksom. Så att,
men du, för frågan en sak. Har det här någonting med att göra att du har blivit mamma? Att ditt fokus har skiftat någonstans till något annat?
Alltså det... både ja och nej. Eller nej, vet du vad? Jag ska nog ärligt svara att ja, det har ju, liksom, det har ju en del mer att göra. Men samtidigt, det har ju varit så här. Det har varit enklare att kunna göra den resan för att jag har annat. Jag kan liksom legitimera det med att säga, ja, jag hinner inte stå framför spegeln. Mm. Liksom, jag kan inte göra det. Ska jag gå upp då innan min son vaknar? Alltså, ursäkta, jag sover verkligen hellre en halvtimme längre. Mm. Och sen liksom ser ut som jag gör.
Mm.
Men som sagt, det här är stegvis och jag tror att man ska ta det i små, liksom, om det är någonting man tycker känns jobbigt, liksom, då får man väl ta det i små portioner. Och sen så också så tror jag att så, här, så länge man är medveten om att de, alltså, vilka effekter de valen man gör har på en, vad de resulterar i. Ingen kan ju någonsin säga liksom att ja, men Helena, nu måste du måste sluta sminka dig nu.
Mm.
För att det är jättedåligt för kvinnor att kvinnor sminkar sig. Så kan man ju inte resonera.
Nej.
Utan det man behöver liksom säga det är ju att så här, ja, men Helena, de pengarna som du lägger på smink varje månad, om du istället puttar in dem i en fond med en liksom, årlig avkastning på i snitt 7%, så kommer det betyda att du har x antal miljoner lagom till pension.
Mm.
Hur känner du inför och eventuellt börja dra ner på sminket.
Nu uppmanar vi alla att lägga 10% av sin smink- och hårbudget i en fond istället och börja spara.
Men jag håller helt med dig, Amanda. Men vet du vad jag också tänker? Att skaffa sig liksom kunskap och kompetens som gör att man inte... Alltså som man kan vila i på något sätt. Liksom. Alltså, Lydia, när du har jobbat 7 år i techbranschen här nu. Så här, du vet vad du går för.
Men jag vet vad jag går för. Mm. Men när jag till exempel, ibland går jag osminkad, ganska sällan ändå. Men när jag har gjort det en gång, jag kommer så tydligt ihåg det här. Så gick jag till jobbet och jag kände mig så här rätt nöjd. Bara, men jag är fin som jag är.
Kolla här, liksom. Här går jag självsäker.
Då kommer en kille som är min kollega fram till mig och bara, är du lite sjuk idag?
Men det är för att han inte har sett ut av smink. Nej, jag bara osminkad. Och så är du osminkad dessa veckan.
Ja, men det är tror du att jag var det? Typ 23 år gammal och precis började på det.
Nej, jag vet att du inte var det. Men det är för att man är van vid att se folk.
Men det är ju så här det funkar. Ja. Alltså, kan alla bara sluta med kommentarer på folks utseenden?
Det, och det, är så här, det håller jag med om. För att vem skulle någonsin gå fram till en snubbe och bara... Oj, du ser lite sjuk ut nu. Oavsett om du har med smink eller inte att göra. Bara så här, just det faktumet. Till exempel då. Kommer jag till kontoret, då är det ju... Alltså sannolikheten att någon faktiskt kommenterar vad jag har på mig eller om jag liksom, hur jag ser ut är ju 1000 gånger högre än när min, liksom, min kollega Bertil kommer och kommer in till kontoret. Det är ingen som bara, Bertil, snygg skjorta du
Nej,
har
men
idag.
Exakt. Och jag tycker liksom även att positiva kommentarer kan bli problematiska. Ja, men för de det blir också ju... så här, när du slutar få dem då sen... Då förstår du ju också att det har skett någon sorts skifte i vad folk tycker om dig. Eller hur du ser. Jag tror att det påverkar hur man själv också uppfattar sig själv. Alltså jag vet inte, jag tycker att det är svårt med kommentarer på folks utseenden överhuvudtaget.
Jo, men för det handlar ju någonstans om att det man gör då, det är att man upprätthåller fokuset på kvinnors utseende som deras främsta attribut. Snarare än att, som med män, som liksom kan komma in i ett styrelsemöte eller liksom så och ha den där tishan på sig. Liksom, de behöver inte fixa håret och sitta med läppstift eller ha en skräddad kostym än, eller liksom på ett liksom, möte med VCS eller...
Och gud, det var en annan kille på ett tidigare jobb. Alltså, det har varit så många situationer när jag började tänka efter, men som sa att den värsta klädtrenden han visste, det var när det började komma pösiga jeans.
Att tjejer
började ha pösiga jeans.
Som inte fan, vill visa sina kroppar.
Det tyckte han var så jävla fult.
Men det där, och det är ju...
Jävla kollegor du har haft.
Men så här är det. Det här, nej, men snälla, jag, alltså, ni ska veta hur det har varit.
Jag älskar mina kollegor, känner jag. Det är väldigt lite kommentarer. Fast andra sidan,
nu för tiden är du min kollega, ja, då är det andra sant. Kommentarer.
Men på Danderyd, där trampar man ju klaviet. Inte allt för sällan när man träffar någon kollega på morgonen. Men hej, har du jobbat natten? Nej. Alltså jag har ställt frågan 100 gånger. Oh,
gör inte det.
Nej, jag får sluta. Ja, men då är det mer så att man gör omtänk. Åh, hej, har du jobbat i natt? Du ser jättetrött ut.
Hon bara, jag är osminkad.
Du bara, nej, men det är killar och tjejer. Nej, men man får sluta, jag får sluta göra det. Men då är det mer så här, åh, hur var det? Jag bara, jag kommer hemifrån. Man bara, oj, sorry.
Men allt som allt så kan man ju konstatera liksom att så här, någonstans så hur vi förhåller oss till kvinnor och mäns utseenden är ju helt olika, och för män handlar det ofta om liksom att man ska uppvisa just de här maktattributen liksom. Det, man ska inte hymla med att det finns absolut förväntningar på mäns liksom hur män ska presentera sig själva. Och då är det ju fokus på liksom styrka, de ska liksom vara stora i kroppen, alltså den här fysiska, de ska ha ett fysiskt överläge. De får gärna liksom klä sig som att de har en karriär, är framgångsrika i en kostym eller vad det nu än kan vara liksom. Gör de inte det, då signalerar det bara att de är så otroligt genialiska. Att exakt. De inte behöver visa att de är framgångsrika.
Next level.
Ja, precis.
Next level.
Så att det liksom det finns en ett
det är också utseende. Lite gamla gardet och nya gardet.
Jo, men, ja, precis. Eller egentligen inte, för att det är ju alltså kostym som ett maktattribut. Det är ju liksom, det ska ju signalera att du är framgångsrik och viktig och liksom sådär. I och för sig, jo, men det kanske handlar om liksom gamla gardet och nya gardet, men till skillnad då från liksom, om du har om du ser till kvinnor då liksom, och hur det kvinnliga utseende idealet hela tiden då handlar om liksom, att förminska och liksom, ta bort alla de här maktattributen och ta bort det här med fysisk styrka, ta bort det här med kompetens, du ska se så ung ut som möjligt, och det, i det någonstans finns ju kärnan. Och det är ju också det här just med liksom att kvinnors kläder alltid ska vara mindre och tajtare, och som du sa då med liksom att det var någon dude där som bara var sunkigt med, eller typ värsta trenden är när kvinnor har pösiga byxor. Man bara, men vet du varför kvinnor har tajta byxor? Kvinnor har tajta byxor av anledningen att deras kroppar ska gå att bedöma. Det är liksom det, kvinnor har mindre kläder på sig
det
för att man ska kunna
och
se
det vill
deras
han
kroppar.
Ha, kan jag säga.
Jo, men precis. Jo, men och det är ju det som är grejen, att så här, jag tror inte att folk reflekterar över heller varför en snubbes t-shirt är liksom, ja, men den är lös och ledig, men en kvinna alltid har liksom en t-shirt som kan, alltså sitta tight eller pinne som är tight. Ja, mm. En kostym, samma sak. Liksom klänningar, det är liksom kort kjol med, alltså, eller kort, det behöver inte ens vara kort kjol, bara en kjol som visar benen. Varför har inte män kjol? Nej, för att ingen är intresserad av att se deras håriga ben. Varför raka kvinnor benen?
Men varför raka inte männen benen?
Precis, bara? För att män ska inte sexualiseras. Nej. För att det strippar dem på makt. Eftersom att sexualisera en kvinna är ett motsatsförhållande till makt. Det du gör då, genom att sexualisera en kvinna, är att förflytta ut, alltså du förflyttar henne från maktens korridorer och bort liksom.
Och objektifierar henne.
Ja, precis.
Men då Amanda, nu börjar vi, när podden blir väldigt lång, och för att avrunda, vad är dina tips till alla kvinnor där ute som vill bidra till en förändring som går åt rätt håll?
Ja, men jag tror, som jag redan har varit inne på, så tror jag att liksom, det handlar om att fundera ganska mycket själv. Liksom försöka kanske läsa lite litteratur, böcker. Alltså, i och för sig, har man tid med det? Nej, vem har tid med det egentligen?
Lyssna på den här podden, gör de.
Ja, precis.
Och lyssna på de vill podden. Ha dina tips nu.
Exakt. Ja.
Circle back.
Well, okej. Okay. Jag tror att, nej men så här, mina, egentligen de tipsen jag har om det är så att man vill vara med och liksom bidra till en förändring är ju ungefär som jag redan har varit inne på, liksom att man ska fundera över vad man själv gör. Liksom hur lägger man sina pengar och sin tid och sin energi och varför? Och bara man börjar fundera över det, så kommer det låsa upp en massa nycklar, och det kommer inte vara bekvämt alla gånger. Det kommer vara, man kommer säkert bli ledsen och tycka att det är jobbigt eller liksom sådär. Men tyvärr så är väl det någonting som behöver göras.
Jag tänker också att man kan låsa upp andra nycklar. Alltså att du hittar tid att göra andra saker som är roliga. Alltså du behöver ju inte bara dra ner på saker och sen blir livet tråkigare. Utan poängen är väl att du ska få ett annat fokus.
Precis, och det kommer ju.
Mm.
Men det kommer ju inte komma direkt. Mm. Det är ju ingen som bara, oj, nu fattar jag det här, nu slutar jag sminka mig och nu känns det toppen. Utan liksom det är ju sånt som, det är därför jag säger så här, ta det lite steg för steg.
Ja. Sluta färga håret och lägg pengarna i en fond.
Exakt, och sen köp någonting fett för det. Typ något
dräckligt och res och roligt. Få livserfarenhet.
Ja, eller typ så här, spara det så att du känner att du har makten att lämna någon som du inte vill leva med, inte behöver vara ett ekonomiskt underläge gentemot din partner.
Vi uppmanar inte till skilsmässa i den här podden, men jag håller med dig. Vi har varit inne på det här tidigare, tror jag. Någon gång har vi sagt, men lämna! Och bara, nej.
Eller PMS-podden. Har du PMS, då är det kanske din man det är fel på. Okej, okay, Amanda, nej. Det är fantastiskt. Ja. Jag lär mig så mycket av att lyssna på dig, att följa dig. Så gå in och följ Amanda Alenius, heter du på Instagram.
Ja, nu heter jag faktiskt Amanda Oxell.
Mm-hmm.
Gör du?
Mm.
How come?
För du har gift dig?
Nej, jag har skilt mig.
Nej, men
sant? Ja.
Okay. Så shit, är det?
Vi kanske visst uppmanar till skilsmässa i den här podden. Jag vet
kanske.
Inte.
Nej, men okej. Okay. Amanda Oxell.
Amanda Oxell. Ah, precis. Okay. O-X-E-L-L.
Och man kan gå in och följa oss på gympodden också, så kommer vi hänvisa till Amandas konto.
Mm. Super. Mm. Ah, jättekul att vara här. Tack snälla.
Amanda. Tack Amanda, du är fantastisk.
Jag hoppas att vi får möjlighet att fortsätta det här samtalet.
Vi vill även hänga med dig privat.
Ja. Ja. Vill du bli vår kompis?
Ja, det vill jag.
Bra.
Ja.
Då är det klart.
Tack Amanda.
Tack.
Hej
då.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.